I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Allsvenska podden mitt i veckan. Mitt i veckan är vi inte med. Vi har varit mitt i veckan, för det var ju så kallade midweek-matcher, omgång mitt i veckan, onsdag, torsdag. Därav att vi sitter här en fredag i slutet av veckan och ska podda. Makoto Asahara heter jag, om ni inte redan hade koll på det. Hugo Månsson, Josip Ladan, om ni inte också redan hade koll på att det är vi som kör den här podden nu för tiden, med mig i studion. Hur är läget med er?
Betydligt bättre i rösten från förra gången, kan jag säga. Det var minst sagt lite raspigt. Ja, men
alltså, det var ju mer raspigt inför inspelningen. Sen väl när det gick igång tyckte jag eventuellt att någorlunda.
Det där är ju stämbandsvana, så det skriker om det. Men i övrigt så är det är bra. Det är mör i skallen, så jag vill friskriva mig redan nu. Jag har precis haft tenta. Så om det kommer lite grodor så är det, eller så är det överlägset bara därför.
Gick det bra?
Nej.
Okej, vi lämnar det så då. Hugo Månsson istället går vi över till.
Jag tror att jag har en lite högre lägsta nivå i formen vad Josip har. Så att jag mår nog inte lika dåligt som Josip gjorde, varken inför förra avsnittet eller som nu. Men,
har du gjort någon tenta?
Nej, det har jag inte.
Nej, då så.
Akademiskt befriad.
Akademiskt befriad går att tolka på olika vis. Med det liksom lilla förpratet av, liksom avklarat, kan vi gå vidare på det som ni egentligen alla vill lyssna om, och det är ju såklart fotbollen som har spelats. Jag vet inte var man ska börja. Jag kom precis hem från Kalmar där man fick uppleva lite kalmaritiskt höstrusk här, och liksom ösregn, kalla vindar. Ganska bra stämning på Guldfågeln Arena tyckte jag, med två klackar som verkligen bjöd upp till liksom liv och så vidare. Men såklart är ju det otroligt tragiska liksom efterspelet till den här matchen, när det kommer uppgifter om att, ja, eller bekräftas att två stycken AIK-supportrar, senare också en tredje, omkom i samband med att de åkte till den här matchen för att se sitt AIK. En otrolig tragedi som ju såklart, ja, chockade spelarna som fick reda på det efter matchen, men som också liksom har visat det vackra i svensk fotboll, när alla lag, alla supportrar, alla som bryr sig om den här serien tillsammans har enats kring, ja, den här otroliga tragedin som har drabbat de här supportrarna. Det finns saker som är större än fotbollen, och från Allsvenska podden så är bara att uttrycka våra kondolenser och
givetvis tankar med anhöriga, verkligen, och familj i denna svåra stund. Och det går liksom inte att värdera människoliv på det sättet, men att man har liksom två väldigt, väldigt unga, tre då, människor med hela livet framför sig, och liksom på väg i det sammanhanget igen, till en match och till ett sammanhang som ska vara associerat med glädje och känslor och liksom bara positivitet, att det får det så mörkt skimmer efter sig. Det är som sagt, våra tankar givetvis med familjerna, med anhöriga och givetvis med det hela AIKs supporterskara i denna stund.
Det är det oerhört vackra med den svenska fotbollsrörelsen också, hur alla unisont ställer upp, som du säger, och enas kring det här och beklagar den oerhörda sorgen som det här beskedet innebär.
Som sagt, våra djupaste tankar med familj, bekanta, med AIK som förening också i det här svåra stunden. Med det sagt så måste vi väl ändå gå över till just då det fotbollsrelaterade här. Med det sagt, om vi tar just matchen mellan Kalmar och AIK som någon sorts start. Ett bra Kalmar, ett Kalmar som pressade AIK ganska rejält efter den här matchen, så var det ju lite delade åsikter på presskonferensen mellan tränarna om hur välförtjänta AIK var av det där sena Nabil Bahoui kvitteringen. Bartosz Grzelak sa ju att han tyckte att, ja, men sett till riktigt högkvalitativa chanser så är det väl rättvist med en poäng, men vi förtjänar inte så mycket mer efter att ha vaskat en hel halvlek. Men Henrik Rydström var vi mer inne på spåret att Kalmar var tokdominanta i den här matchen och helt läste AIK och förtjänade absolut mer än en poäng. Jag lägger mig väl någonstans mitt emellan här och konstaterar att Kalmar var det klart bättre laget. Med det sagt, man måste kunna utnyttja flera chanser när man skapar. AIK visar sin styrka i att ändå lyckas ta sig tillbaka i den här matchen och att ändå, sett till hur lite spel de hade, sett till hur svårt de hade att hantera pressen, ändå liksom lyckas skapa en hel del möjligheter och dessutom ett kvitteringsmål på slutet. Men sammantaget känns det som att det är ju inte någon kris för AIK att åka till Guldfågeln Arena mot ett Kalmar i den här formen och få med sig en poäng.
Oh, nej.
Nej, definitivt inte. Och det är framförallt då med, det är ju den andra raka, svåra bortamatchen i de södra delarna av Sverige. Man har Mjällby där man får med sig 0-0 och sen möter man Kalmar här nu, får med sig 1-1. Och jag tror att hade inte AIK, eller jag är övertygad om att hade inte AIK varit i det flowet man är i och har den sammanhållningen och den andan i laget som man har nu, så hade de två matcherna lika väl kunnat sluta med förlust. För att Mjällby var absolut inte långt ifrån att vinna där, och Kalmar gör ett sent mål som i normala kanske omständigheter ska räcka på hemmaplan när man, där man är erkänt skickliga. Så att jag tycker att AIK, det är bara att tacka och ta emot och sätta sig och på bussen hem och försöka och förvalta det på allra bästa sätt redan i nästa omgång. Så att starkt som ni säger, alltså, eller som du säger framförallt Makoto, att få med sig den trots att det hackar och att det är liksom, det ser stabbigt ut i avseende. Det är liksom, det är mycket frustration, det är gester och det pekar så fram och tillbaka. Men samtidigt om man vänder på det, det är ingen slump att det är Nabil Bahoui som gör det målet.
Och det är heller definitivt ingen slump att det sker på en fast situation.
Återigen.
För att det, där är AIK tveklöst bäst i allsvenskan. Och det kan ju bli ett vapen som blir guldvärt för dem i slutändan.
Ja, de har ju en bra fot på de fasta situationerna i form av Sebastian Larsson. Han,
ja, och senast han var avstängd mot Degerfors hemma, eller var det Häcken hemma? Jag kommer inte ihåg exakt. Jag jobbade på den här matchen, men jag kommer inte ihåg vilka de
hur mycket matcher.
Oavsett så var Sebastian Larsson i alla fall avstängd och Zachary Elbosidi tog över och stod för två assist istället via fasta situationer. Så att det verkar inte bara hänga på Sebastian Larsson heller, utan likväl Sotirios Papagiannopoulos eller Alexander Milosevic huvuden likaväl, eller Nabil Bahoui i det här fallet.
Några av de här namnen nämner missar ju nästa match mot Degerfors faktiskt,
där på bortaplan.
Bortaplan på Stora Valla. Både Sebastian Larsson och då Milosevic plockade ju gula kort som gör att de missar nästa match. Många som diskuterade där huruvida det var kanske medvetet att plocka med sig ett guldkort eller att man kanske inte var allt för besviken över att få ett guldkort med tanke på att det är ett minst sagt hett derby som väntar i omgången efter, som man då är nollställd till i liksom avstängningsväg. AIK-tränaren Bartosz, han ville ju inte liksom gå in på, sa ju, han kunde inte kommentera där liksom, men såklart att det är tufft att tappa de två spelarna till nästa match mot Degerfors, det är ju, råder ju ingen tvekan om. Men Sebastian Larsson kunde ju fått fler kort i den här matchen. Herregud vad han var igång på så här sant Sebastian Larsson maner. Och Henrik Rydström sa ju det utan någon form av sarkasm, i alla fall jag märkte ingen sarkasm i det, att han älskar en spelare som kan gå och liksom skrika på domaren och vara arg när ens eget lag hade fler spelare på plan än vad man får och ändå är förbannad på domaren i det här läget. Och han liksom var, han spelar inspirerades av Sebastian Larssons sätt att liksom agera och försöka vinna fördelar till att också själva vara på gång på hugget på det sättet. Och det är helt rätt sätt att hantera en sån spelare, tycker jag, att ändå inspireras av den vinnarskallen, för oavsett vad man tycker om och en spelare som väcker känslor och som är otroligt underhållande att följa i serien, tycker jag i alla fall.
Ja, inte minst fotbollsmässigt där han sticker
ut
som,
såklart,
han är definitivt topp tre i serien liksom. Men han och Christiansen och Magnus Eriksson spelar väl den här säsongen i en egen liga i stort sett.
Både sett i spel och humör. Men jag tycker vi kan stanna kvar där du nämner det här 12-manna-aktionen som pågick här i 30 sekunder. Alltså, du var ju där, men var liksom, hur uppkommer det från första början och varför gör ingen någonting?
Alltså det intressanta här är att jag satt ju då så här live-rapporterade den här matchen i vår liksom text live och noterade, men nu kommer dubbelbytet, Radulovic, jag är på väg in, Goitom ut, ja, och så vem var, jag missade vad det stod på skylten, vem var nästa då? Så försöker jag hitta vilka är som saknar, men Bahoui är ju där, backlinjen är ju där. Och så plötsligt bara stannar spelet upp och de har inte tänkt på att räkna att det kanske är så att det är 12 man på planen. Men det var ju så att då ska ju Kalmar-spelarna märkt. Oliver Berg påstod att han märkte det direkt. Han sa ju det att jag hade märkt att de spelade en sorts 5-4-2 plötsligt. Mm. För det var ju Erik Otieno som inte hade klivit av då och inte noterat att han skulle av i det sammanhanget. Så det verkar ju vara då att domaren inte hade inte fått fram signalen till Otieno som var på andra sidan planen att du är utbytt. Jag vet inte hur det gick till. Jag har svårt att säga att han drog en rövare och stannade och tänkte att det kommer nog lösa sig ändå. Det var nog inte så, utan det var ett genuint missförstånd. Mm. Men spelet var inte länge. Spelet pågick ett tag tills då det kom något läge där matchen avbröts, stoppades och det bara är total förvirring som råder. Ingen på läktaren förstår heller vad det är som har hänt. Ingen har ju suttit och tänkt på att man ska räkna AIK-spelarna efter dubbelbytet. Och sen till slut så uppdagades det att det är Otieno som var den som inte hade gått ut när han skulle då i samband med det här bytet. AIK hade varit en man mer. Och det har dykt upp många frågor, dök upp i live ändå också, dök upp på läsarmail också, men AIK ska ju vara diskade för det här.
Om man exakt ska följa liksom det som står beskrivet.
Ja, fast jag vet inte vart de här reglerna kommer ifrån, för om man tittar på svensk fotbolls officiella spelregler för 2021, då är det, finns det inget tal om någon diskning, utan att om det är ändå otillbörlig extra liksom person, och det kan vara en ersättare, det vill säga någon från bänken, det kan vara en ersatt spelare, det vill säga någon som har blivit utbytt, som då återigen i det här fallet, eller en funktionär eller ledare, vad det är inne på plan i ett läge, så är det ganska diffust vad som ska liksom bli effekten av det. Ja. För då ska domaren såklart blåsa av spelet när det är läge att göra det. Han ska liksom plocka bort den här personen och sen vidta, ja, lämpliga åtgärder.
Ja, det är diffust.
Ja, det är så overklig byråkratsvenska, så jag vet inte riktigt var man ska börja någonstans.
Men kan vi med 100% säkerhet slå fast att det här inte rör sig om Bartosz Gielaks genidrag i guldstriden 5-4-2-uppställningen?
ja, och det kan vi nog göra. Rydström sa att han också var otroligt imponerad av AIK som också lyckas spela med 12 man i några minuter. Att bara där är någonting att hylla, sa han.
Ja, men Rickard Norling uträttade ju aldrig något sånt i AIK under sin period liksom.
Ja, det är ju extra roligt att en klubb som AIK som gör det, med tanke på liksom, alltså, andra supportrar ser på att AIK kan få vissa fördelar av domare i vissa situationer.
Konspirationsteorierna om evenemangsgatan och så vidare.
Klassiska konspirationsteorier som finns. Så att är det ju extra roligt att det är just en klubb som AIK som får just 12 spelare på planen. Jag tror att det var ett genuint missförstånd. Andreas Ekberg stannade inte i mixade zonen, man skulle kolla upp det. Men jag vet också att Discovery så ringde väl upp Jonas Eriksson direkt, som också förklarade att det som skulle ha hänt är då att Ajari ska få ett gult kort för att han går in på planen utan att då den andra spelaren har gått ut. Där skulle ha varit effekten av det här.
Okay.
Så där kan man väl säga att det blev en miss att det kortet inte delades ut. Absolut. Okay. Men det här om att det skulle diskas så att det finns sånt i regelverket, det har inte jag sett några liksom officiella skäl för att det skulle vara så.
Jag förstår. Nej, men det är för läsarnas, eller för läsarnas, för lyssnarnas skull, så ska det definitivt klargöras. Så jag är inte sen på att hoppa på det här konspirationståget och se alla olika teorier som snurrar. Det är alltid läsvärt på sitt sätt. Sen kan man ju lägga olika värderingar i det, vilket folk också gör, men att det borde belysas, absolut, det tycker jag.
Ja, men om vi ändå är inne på konspirationsteorier, kan vi väl, och vad säger vi om Degerfors konspirationsteori om att alla vill ha ut dem ur allsvenskan efter förlusten mot Djurgården här?
Ja, nej, men det är ju faktiskt en, ja, för att citera min kollega till vänster om mig, men en overklig miss av domare, ja,
Makedonchia,
precis, som missar när ett inspel från vänster tar på Leo Kornitsch utsträckta arm, som jag från pressläktaren drygt 60 meter bort från situationen ser oerhört tydligt, och som alla supportrar, även Djurgårdsklädda supportrar, nog definitivt ser också. Så att det är ju tjänstefel, skulle jag vilja hävda, att missa den.
Alltså nu, det finns ju en, nu med risk att vara lite djävulens advokat i det här, på någonting som alla ändå på något sätt samlas kring är en ganska klar straff. Och det är, för de som inte vet, det är en straffsituation som Degerfors då belyser efter att de har förlorat den här matchen med 3-2, deras tredje raka förlust. Det ser allt mörkare ut i bottenstriden.
Femte raka
till och med. Jag trodde de har förlorat färre i rad. Det är ännu så pass illa. Oavsett så, ja, det är en handsituation där. Sen tycker jag att med handsreglerna som de är skrivna och sånt, så blir det väldigt, väldigt svårt.
Förlåt, men där måste jag bara klara in. För att det här går inte att skylla ens på handsreglerna eller något. Det här är ju så solklart. Det är inte ens en straffsituation. Utan det här är en så solklart straff. Så att det går inte att komma undan från. Armen är helt utsträckt. Han gör sig större. Även om det inte är medvetet. Utan han håller på med någon glidtackling. Leo
Exakt. Kornis då. Han är i en glid. Jag säger inte att den inte ska vara en straff. Det är absolut inte det jag säger. Jag försöker bara hitta anledningar till att det inte blir det.
Jag tycker inte vi ens borde försöka hitta anledningar. Jag bara nöja oss med att säga att här gjorde han fel. Och sen så, det kan alla domare, det kan alla spelare, alla kan göra fel. Men vi kan släppa det där, för att det ska ju vara en straff. Sen så tror jag inte att som Patrik Werner eller som Viktor Edvardsen sen twittrar i affekt på Twitter då efteråt, så tror jag inte att det handlar om någon dold teori eller agenda från domarnas sida eller från svensk fotboll om att bli av med det.
En väldigt oklar agenda i sånt fall.
Ja, såklart. Men vi kan väl enas om att det där är straff, så lämnar vi det där hän, kan jag tycka, eller?
Jag smiter bara poppa popcorn, för det här var magiskt. Riktigt bra dynamik här nu. Jag gillar det.
Ja, men alltså, låt, som sagt, jag säger såklart, om jag ser den här situationen, såklart tänker jag såklart att det är straff. Mm. Men bara om man ska liksom titta på den här otroligt diffusa handregeln. Avstånd till hur nära situationen som bollen dyker upp i sammanhanget. Hur mycket man kan anse att det är en naturlig rörelse i att han går in i en glidtackling. Det är ju redan liksom baserat att om bollen kommer under kroppen i en glidtackling på armen, då är det inte straff. Här, jag tycker det är straff, men jag försöker på något sätt ändå.
Så fint att man försöker nyansera någonting som är supersjälvklart. Det är kul, det är bra. Det är bra.
Nej, men bara det tillfall. Lägger till en igen och sen liksom hela... Nej, man kommer få så mycket skit för det här. Men också så här, den här konspirationsteorin, det är ett varningssignal. Alltså, i det här läget, fokusera inte på att, ja, alla vet att, och det är såklart ett problem i sig, men det är i, oavsett vilket land, oavsett vilka namn på lagen det är och oavsett hur deras ligor ser ut, så är det alltid ett klassiskt problem att mindre klubbar från mindre städer utan samma liksom supporterbas och samma storlek kommer ha det svårare att få fördelaktiga domslut på bortaplan mot stora klubbar från huvudstäder med massa folk på läktarna. Det är så, och man kan tycka att det är fruktansvärt, att det är orättvist, att det är löjligt, men dessvärre är det så. Att det är på något sätt, det blir så.
Självklart, det är den mänskliga faktorn i det hela, om det står ett kokande Tele2-arena och Djurgården precis.
Och det hjälper inte om man skaffar VAR eller inte, för att vi har sett det på alla andra ställen att det kan ta sådana beslut att där kan de på en stillbild ändå försöka hitta, ungefär argumentera med mina svaga argument för att det där teoretiskt sett kanske inte skulle...
Med betoning på svaga.
Ja, men som sagt, jag sa att jag var djävulens advokat i sammanhanget för diskussionens skull, bara för att försöka...
Om vi nu ska gå in på matchen i sig, Djurgården-Degerfors, om man får lov att göra det, eller...
Det får du, vi ska inte stanna för mycket. Vi ska inte ha VAR i svensk fotboll, det kan jag säga rakt ut. Bara
I alla fall,
väl att säga det.
Degerfors, om nu Patrik Werner eller Viktor Edvardsen har rätt i sina, det låter jag vara osagt, om det finns en agenda om att bli av med...
Du tror, du öppnar ändå för möjligheten att...
Jag är sarkastisk, vilket jag nog ska tillägga här i
det är bra.
Men så Degerfors har ju ingenting att skämmas över, och jag tycker att de gör en väldigt, väldigt bra insats på Tele2 Arena, där framförallt i första halvlek, inledningen av första halvlek, första 20 minuterna, så tycker de har ett flertal, kanske inte högkvalitativa chanser, men näst intill. Det är väldigt bra chanser de har, där både Djurdjic och Edvardsen är ständiga orosmoment för Djurgårdens försvar som får problem på gång. Sen så är Djurgården ett väldigt, de har individuellt skickliga spelare på i princip varenda position, och är därför väldigt effektiva när lägen uppstår. Och så har de 2-0 i halvtid, tänker man, ja, det här är slut. I andra halvlek, Djurgården inleder bra, lyckas inte få dit en trea, istället kommer Nikola Djurdjic såklart.
Såklart mot Djurgården.
Och gör 2-1, och ganska kort därefter även 2-2. Firar vilt med borta följet. Och just där och då så tycker jag nästan det lutar mer åt Degerfors favör. Men då kommer Haris Radetinac, som för övrigt ska tilläggas i en väldigt bra form just nu. Han har gjort väldigt många bra matcher i följd.
Han har blivit 10 år yngre från ingenstans.
Ja, men Jag trodde det var dags för honom att kliva ner och axla Vittris roll som högerback och liksom ta ett för att han inte blir snabbare. Men ack så fel jag har, för att han tar ju sig förbi sin gubbe oavsett om motståndet är i Hammarby, Malmö eller Degerfors. Han ser ut som en kvick vänsterytter som viker in och gör sin grej hela tiden.
Och han är också fruktansvärt jobbig att ha i hasorna eller på hälarna eller liksom på... uppe med någon armbåg i ansiktet eller i revbenshöjd liksom. Det kvittar lite grann. Han är expert på det där, och det såg vi ju tydligast exempel på när han fick Anders Christiansen fullständigt ur balans nere i Malmö, och kunde kostat betydligt mer än en varning där. Men nej, som du säger, alltså, det är en... hur ska jag säga?
Han är en pådrivare och delvis en kulturbärare för Djurgården.
Ja, och framförallt så axlar han ju den rollen väldigt bra när lag väljer att plocka bort Magnus Eriksson till exempel och punkta honom som Malmö gjorde sist, alltså på Stadion. Men också att liksom, det finns ju ett mönster av de här som man tror liksom har pikat. Ett annat exempel som vi kommer komma till sen, det är ju Vladimir Rodic, som har liksom från Odd förra hösten och en utlåning och liksom där ingen någonsin trodde att han skulle spela ytterligare en minut i Hammarby till att vara egentligen given i startelvan. Men vi kommer till det. Men kul att se såna här, hur ska jag säga, man trodde falnande stjärnor återupplivas återigen. Det är starkt jobbat av både Harris och Rodic.
Ja, och som sagt, Djurgården då vinner med 3-2 därmed, alltså 41 poäng i toppen av den allsvenska tabellen inför då att, inte nu till helgen, men efter det så har vi ju ett glödhett Stockholmsderby.
Som man alltid, skriver vi journalister, alltid är noga med att påpeka glödheta derbyn framåt hösten. För att Stockholmslagen ofta ligger i toppen.
Också,
och man försöker alltid överträffa varje derby som kommer, känns det som.
Också formuleringen hetare än någonsin.
Precis.
Har man skrivit 3 gånger per år.
Ja, okej. Men nu är det ju glödhet. Alltså, det de ligger där i toppen, det är första matchen för de här lagen tillbaka med fulla läktare. Ja, eller fulla läktare utifrån FOMs åsikter i alla fall.
Exakt.
Återstår att se hur fulla de blir med tanke på, ja, ni vet alla den debatten som pågår där. Vi behöver inte gå närmare in på det här just nu. Det var ju för sig en protest mot just hela det här liksom. Ja, för det var ju kanske framförallt i Uppsala där det här var ett stort diskussionsämne. Ja, precis. I villkorstrappan pratar vi ju om den som har varit så omdebatterad och omdiskuterad, och i Uppsala då på Studenterna så vart det ju ett flaggförbud för Sirius. Och det var kanske inte den första klubben man kopplar samman med att de ska få ett flaggförbud som bara dyker upp och som ett brev på posten från ingenstans.
Nej, och det är väl det som jag liksom, eller som man reagerar mest på i efterhand, det är väl kanske den plötsliga transparensen från, alltså, ansvariga myndigheter som från en dag till en annan plötsligt liksom kommer det här, det är flagg, eller inte, det är väldigt noga att vi poängterar att det är inget förbud, det är utan begränsning. Citat, en begränsning. Väldigt noga.
De begränsar att folk inte kan, exakt, ta in flaggor.
Och sen säger då samma huvudansvarig, det vill säga arenabefäl då, eller ansvarig polisman, i en intervju med UNT sent igår att vi kommer plocka bort det här till nästa match. Det här flaggförbudet, för att det tog inte riktigt så som vi ville. Dels på grund av att det antändes en del pjäser, men också för att det tog hus i helvete helt enkelt.
Men
Norrköping som kom ut med en flagga där stora Rädda svensk fotboll på till exempel, och diverse olika andra reaktioner ute i både i supportersverige men även bland spelare och journalister. Så visar väl återigen på hur het frågan är och att den återkommer i alla fall 1-2 gånger per år. Och som vi pratar om just med villkorstrappan, alltså det är ju ett gällande regelverk även om man jobbar med att få fram en ny version eller då någon form av åtgärd som ska ersätta den här villkorstrappan. Så att det kommer bli extremt intressant att följa utvecklingen och debatten kring det under hösten, och framförallt då med en publik som är tillbaka förhoppningsvis en mass här under en intensiv höst. Så här vill jag ju ha anledningar att återkomma.
Det som är tydligt i alla fall är att klubbarna har ju verkligen valt sida i den här debatten och den här konflikten, och där fick vi ju se exempel på här nu när det var Jonathan Levi som var liksom initiativtagaren till det här. Han var väl lite, som han förstått i, när han har pratat om det här, att han var lite orolig vad klubben skulle säga, att han ville inte att klubben skulle begränsas. Sen ville säga att okej, klubben stöttar det här också helhjärtat med oss, att vi vill visa vårt stöd till Sirius och liksom hjälpa dem. AIK hade ju, AIK har ju gått i bräschen för hela det här liksom, med att just protestera mot det här inför i varje match de i princip har spelat också. Men i Norrköping så gjorde man i alla fall det här liksom tydliga initiativtagandet, och samtidigt så här, det fick inte effekten som vi ville med flaggförbudet. En no shit Sherlock att det skulle tändas extremt många fler.
Ja, det är ju just det, för att förbudet skulle vara till för att man inte skulle kunna maskera sig och föra in pyroteknik inför matcher.
Har det någonsin smält av så mycket pyroteknik på studenternas IP?
Nej, för att tidigare så, av vad jag har hört, så ska 7 pyrotekniska pjäser ha bränt av på studenternas tidigare.
Från hemmaklacken.
Precis, från hemmaklacken.
Pratar vi från, bara från hemmaklacken.
Ja, någonsin alltså.
Nu var det väl, och nu var det uppemot, ja, vad var det? Ja, men över ett 10-tal i alla fall. Bara, jag tror det spändes av fler än så bara under inmarschen i alla fall. Så kan man säga. Så att det gav ju inte polisen önskade effekt i alla fall.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det vart ju en trevlig fotbollsmatch dock. Alltså,
4-2.
Mycket målkavalkad går ju även när de möttes de här lagen på just studenternas förra säsongen. Men det vart ju 4-2 i Sirius favör istället. Om inte Norrköping fick in en 4-3 mål, det minns inte jag faktiskt i sidan en stund. Det var så mycket mål i den matchen. Men här i alla fall, Norrköping som vinner bortaplan tar in på topp 4, som vi ändå cementerat tidigare ska vara en topp 4, och nu är ändå Norrköping bara 3 poäng efter Elfsborg. Vi kommer till Elfsborg och Malmö sen också såklart. Men vad säger vi om IFK Norrköping? Kan de på allvar ge sig in i matchen?
Ja, men det är de, både Norrköping och Hammarby smyger väl med lite där, med risk för att båda är kanske lite för ojämna och inte kanske kan pricka in lika, ja, men var formstarka över tid som Djurgården, Malmö, Elfsborg och AIK. Men nu har de ju faktiskt börjat hitta formen. Norrköping är ju formstarkast i serien för tillfället. Såg jag inför på studion. 10 poäng på de 4 senaste matcherna. Om jag inte missar.
Och då är det ju ett kryss mot Malmö dessutom.
Precis. Mm. Och där bakom är just Hammarby också på 9 poäng på de 4 senaste och några till klubbar. Oavsett så Norrköping är väldigt starka just nu, och Rickard Nordenverk har hittat rätt nu. Adegbenro är frisk och spelar återkommande hela
gör
tiden.
Fortfarande mål.
Och gör fortfarande mål. Totte Nyman förvisso skadad.
Karl Björk gör sin absolut bästa match i Norrköpingströjan här, verkligen.
Två kassar nu också.
Alltså att han, för jag har ju varit lite ifrågasättande mot hans kvalitet kanske här tidigare, men här tycker jag han visar att varför han fått så mycket möjligheter som han fått när Nyman varit borta. Men den liksom rivigheten, den här liksom kämpaglöden han har, och liksom spetsen på så sätt att det är en spännande spelare, och uppenbarligen en spelare som kan leverera i Norrköpingströjan. Det ska bli spännande att se vad den här riktigt fina insatsen han gör ska betyda för honom här i fortsättningen också.
Kanske en ännu mer spännande spelare i Norrköping då, Kristoffer Kaseni, som gör sitt första allsvenska mål, om jag inte har helt fel.
Den här Åshöjdens saga, kan man kalla den Åshöjdens saga?
Jag är alltså trött på allsvenska sagor nu, det räcker. Jag tänker bara på Robin Jansson och den hela Bengtsfors.
Ja, men vi ska inte ta upp att Robin Jansson är från Bengtsfors även den här veckan. Men Kaseni som, alltså,
men ingen saga, men en sanslös utveckling.
Det kan man väl säga.
Det, definitivt.
Men det finns ju viss, om man dramaturgiskt vill dra till sin spets, så finns det ju en sagoaspekt i att han ändå i ganska hög ålder för att vara liksom allsvensk fotbollsspelare just blir allsvensk fotbollsspelare ganska sent efter att ha spelat på lägre
divisioner. Han är 26 år nu också, va?
Han har ju hunnit bli några år, och liksom han kommer ju upp på elitnivå väldigt sent för att han liksom upptäcktes, och man bara, ja, men det här är en så pass spännande spelare, vi vill ge honom chansen även på den här nivån. Och man har ju varit, han har inte fått jättemycket chanser i början, men nu när han kommit igång, han fick ju skadeproblem där förra säsongen bland annat i början också. Men nu när han har kommit igång, tagit en plats på det mittfältet efter att Isak Bergman Johannesson gått till Köpenhamn, jättespännande spelare, och visar ju varför IFK Norrköping vågade göra det draget och varför de gjorde det.
Och när jag pratade med Rickard Norling, så om man får tro på han, även om han må vara jäv i det här fallet då, eftersom att han är tränare över Cassini, så tror jag han att Christoffer Cassini har en betydligt högre höjd inom sig också. Att det här är ju en allsvensk toppspelare på sikt, om han får fortsätta hålla sig skadefri.
Då är det en saga.
Ja, men det blir det ju. Ja, vi kanske inte behöver använda saga. Variation. Men ja, en raketkarriär.
På tal om vi, innan vi släpper det, en riktig saga är ju Mustafa Zeidans kanonskott i den 8:e minuten. Jisses jävlar.
Han gör ju typ bara snygga mål.
Ja, det kan vi ju slå fast hittills i alla fall.
Det blir ju inte lika effektfullt på Cassini när man säger han kommer från Stockholm.
Sollentuna.
Ja, det är inte riktigt samma liksom. Gjorde massa mål i Stocksund där, så var det ju Sylvia han fortsatte där, och det var från Sylvia som Norrköping valde att kontraktera honom till A-laget, ska sägas, för de som inte kan stå i 26 år, precis som du säger. Jag som är van vid att gissa åldrar i en annan podd annars, jag är inte så bra på att sätta åldrar liksom på uppstuds. Så att,
och med den Sollentuna Sylvia-tråden så begraver vi sagan om...
Ja, det
tycker jag. Vad heter det?
Oavsett vad, det är ingen saga, kan vi konstatera.
Nej, precis.
Men med det sagt så... Ja, men ska vi ta oss till Elfsborg mot Malmö här då? För det är ju Elfsborg på något sätt... Man kan säga att Elfsborg har bjudit in de, ja, Östersund var väl lite att man åkte dit och gjorde det de gjorde där, var väl lite av att bjuda in resten av det jagande gänget, men jag vet inte, man kan kalla det en bjudning att förlora mot Malmö FF.
Nej, det är väl snarare en bedrift i sig att förlora mot Malmö FF som har noll skott på mål i hela matchen och såg ut mest ut att bara vilja åka därifrån fort som satan. Alltså,
rakt till Ryssland.
Nej, men det blev en diskussion efteråt om det var ett rån att man lyckades få med sig liksom 3 poäng, eller om det var att man, som vissa vill uttrycka det, samlade ihop till det sätt under matchen. Jag tycker absolut inte det. De två vassaste lägena kom ju egentligen på övertid när Birmančević inte ens tittar på bollen utan bara blundar och skjuter, och så hamnar den någonstans i Marks kommun, och sen Colak som står helt fri från 3 meter och gör bedriften att peta den till bollkallen bakom målet. Så att Malmö ska väl vara glada och känna någonstans att det kanske är karma efter de senaste matcherna där man har skapat jättemycket lägen och inte fått med sig, och så blir det omvända nu. Och med tanke på de andra resultaten nu, visserligen Djurgården, men framförallt Elfsborg som var direkt liksom konkurrent om den positionen där, men också AIKs poängtapp i Kalmar, gör ju att Malmö i allra högsta grad är med i diskussionerna. Och Malmö som är som ett gammalt ånglok, att när det får upp farten så är det svårt att stoppa. Frågan är om det är tillräckligt för att det ska rida hela vägen in. Man har ju dock ett det är också så här extremt subjektivt. Vad är ett gynnsamt spelschema? Nu har man
det är en ganska Örebro, bra fråga.
För. Örebro imorgon. Örebro som vi kommer komma till, min älskade ÖSK-båt som jag sitter väldigt lugn i fram till 17:30 imorgon. Man har Örebro, man har Östersund på bortaplan, man har Varberg och man har Mjällby hemma. Nu tog jag inte dem i exakt rätt ordning, men det är alltså 4 lag. Varberg formstarka, Mjällby som inte har släppt in ett mål på 5 matcher, Östersund som en tuff, extremt tuff bortamatch.
Ja, extremt kan du väl kanske skippa.
Alltså, har de blivit en extremt tuff bortamatch igen för att de vann en match?
Ja, men en match gör ju inte...
Nej, men det är inte det roligaste att åka dit. Det är det jag menar.
Du ska sitta i flyg
och hela den grejen. Alltså, bara resan är som att med Malmö smått mätt som att åka ner och spela i Tyskland.
Men jag kan lista 15 tuffare bortamatcher.
Är det inte närmare till Tyskland?
Nej, säkert. Skitsamma, ni fattar vad jag menar. Men det blir, alltså, det är också så här, ja, men många räknar in 12 poäng redan på förhand.
Det är väldigt subjektivt, ja. Och det kanske är ännu tuffare när man på förhand är beräknad att ta eller förväntade att ta full pott på de här matcherna. Ja. För att då åker ju MFF dit, även trots att de är väldigt professionella, varenda spelare där, så har väl de också någon form av kanske underskattning för motståndet. Kan vara.
Jag håller helt med dig, och det är också det eviga tjatet om hur bred är en trupp och vad är bredd och hela den kalaset. Malmö City med sina nu mera 3 långtidsskador som Felix Beim, och som med allra högsta sannolikhet verkar ha dragit nyckelbenet och kommer bli borta troligtvis resten av säsongen. Erik Larsson som ersätter och som gör det bra mot Elfsborg åker på en varning och dessutom skadar sig och blir också borta. Sedan tidigare
Knudsen.
Ja, exakt. Toivonen, Knudsen, Man har Sergio Peña som jag såg innan vi gick in här, som är med i matchtruppen för första gången sedan han klev av mot IFK Göteborg för vad som känns som en halv evighet sedan. Moisander fortfarande borta från spel, samma med Lewicki, så att det finns ett pussel att lägga. Och samtidigt ska du ju rotera det här då, eller rotera, det blir ju ingen rotation, utan det är samma gubbar som får gå runt och åka till London och åka bort till Ryssland och ta, alltså hela det Champions League-kalaset och hantera också. Så att det blir en utmaning hela vägen in. Och jag vet inte om den här Elfsborgs segern kanske bara var till, alltså någon form av tillfällig peak, eller om man lyckas hantera det. Jag vet inte, det är extremt mentalt, kommer bli extremt mentalt utmanande för MFF, och det är omklädningsrummet.
Tror ni det är samma trupp som åker till Zenit borta och Mjällby hemma och så vidare, som åker och ska möta Onsala BK hemma i kuppen, som de har slängt in mitt i det här?
Nej, det tror jag inte. Det är svårt att se. Det är svårt att se faktiskt.
Den dyker upp här liksom mitt i alltihopa också, första omgången i kuppen där inför gruppspelet.
Uberhett.
Mäktiga Onsala borta.
På tal om glödhet. Nej. Men innan vi lämnar den matchen tycker jag vi ska titta lite på Elfsborg också. Två raka förluster ändå trots allt här nu. Är det läge att oroa sig? Jag tycker väl inte att de behöver känna någon större liksom krissituation. Även om de bjudit in Norrköping och Hammarby i leken igen.
De ska väl känna sig väldigt nöjda med deras säsong hittills. Och att de har hållit en så hög nivå under hela säsongen och fortsätter att, ja, med undantag för de här två senaste matcherna, så fortsätter ju de att göra starka resultat hela tiden. Sen så tror jag att i och med deras starka säsong där de hela tiden har varit där topp 3, topp 4, så har det ju såklart höjt förväntningarna, framförallt från internt men även från supportrar och så vidare. Vilket där med när man då förlorar mot Östersund då, framförallt på bortaplan med 3-1, och sen så blir rånade, och jag gör citationstecken eller kaninöron här, men blir rånade av Malmö FF, så är ju det såklart en besvikelse. Och det är ju tufft för dem då, för att de vill ju vara med, och de låg ju på samma, eller före, eller på samma poäng som AIK och Djurgården dessförinnan. Så att nu har de tappat lite där, och jag har svårt att se att de liksom steppa upp till samma nivå som övriga.
Men jag har ju svårt att se dem kollapsa.
Ja, kollapsa kommer de inte göra. Nej, de kommer absolut vankar.
Men guldet blir svårt. Men jag tror inte att det är omöjligt, är det ju inte. De är inte uträknade, men oddsen är ju betydligt mycket sämre för dem.
Och är extremt beroende av att andra också ska
misslyckas under de sista 10 matcherna, absolut.
Eller att de prickar in den oerhörda formtoppen på vissa spelare som de har haft i perioder. Alltså att Rasmus Alm, Johan Larsson och etc. ska hålla den extremt höga nivå som de har gjort.
Och så ner med detta, de här två förlusterna med sig, och så ner till Strandvallen i nästa. Och sen Blåvitt hemma efter det.
Strandvallen, ja. Vi kan bara nämna här förbi för att när Mjällby Halmstad slutade 0-0.
Föga förvånande att någon match med Mjällby slutade 0-0.
Det är så vackert. Jag tycker det är så vackert. Jag tycker de verkligen förtjänar att hålla sig kvar på att de bara 0-0ar sig igenom i resten av hösten. Ja, det hade varit så mäktigt.
Viktigt för Halmstad att
0-0 också.
Ja, men att vända den negativa trenden här på senaste och faktiskt komma igång igen och känna att de kan återigen vara tillbaka till det där robusta försvaret som håller.
De har ju fortfarande inte gjort mål på nu 4 matcher dock.
Men det är mindre, det skulle jag inte lägga så stor vikt vid. Utan de ska vara
du lägger ingen vikt vid att de inte gör mål på 4 matcher.
Nej, absolut inte.
Det är HBK vi pratar om.
Ja, de ska vara väldigt bra defensivt och göra det svårt för motståndarna, och så kan Antonsson till slut kanske komma.
Mjällby har ju för sig inte gjort mål på 3 matcher. De har alltså då på sina 5 senaste allsvenska framträdanden gjort 2 mål framåt, och det gör de i samma match. Men de har eller inte släppt in ett enda mål på dessa matcher. 0-0, 0-2, 0-0, 0-0, 0-0. Mäktigt tycker jag att det.
Med det
satt Malcolm Nilsson strålade match för övrigt i Halmstad-målet, ska sägas också. Det här med Elby hade ändå en del möjligheter att kunna få med sig ett mål i den här matchen.
Också innan vi släpper, bara 2 utropstecken. Elias Andersson, som jag tycker har varit väldigt, väldigt bra sedan han kom till Elby, och visar kanske det som har saknats lite grann när de har gått i stå lite, just den här typiska, hur ska jag säga, för Mjällby, rivigheten och jobbigheten att ligga och, inte ligga och gnaga på sitt sätt, men att man ändå liksom visar att man går in i varje duell stenhårt, oavsett om det är minut 7 eller 97. Dragit ett enormt last där och varit en jättetillgång, och nu också lagom tajmat till avslutningen Sam Johnson, som är tillbaka i svensk fotboll. och som kom in mot Halmstad och visade var väldigt pigg och visade fina intentioner. Så
Det finns en annan jag måste nu när vi ändå är inne på Mjällby som jag
vi kommer inte komma ifrån Strandvallen.
Men jag kom på för tidigare avsnitt så har jag velat prata lite mer om bottenlagen och de mindre klubbarna kanske. Till skillnad från topplagen som man alltid
tror du säga till skillnad från oss.
Nej, absolut inte. Men jag vill fastna vid det och då har vi ändå inte berört Mjällby så pass mycket förutom att nämna just Amin Sarr och Jakob Bergström framförallt. Av naturliga skäl för att det är en fin anfallsduo som står för mycket rubriker. Men det finns en spelare som Mjällby har som jag tycker är en av seriens mest underskattade spelare och det är Kadir Hodžić ute till vänster som är helt seriöst topp 5 på sin position i Allsvenskan och väldigt konstruktiv, extremt vass passningsfot och hittar ständigt in med nyckelpassningar in i boxen och fina inlägg. Jag ville bara ha det sagt.
Mm-hmm. Dock inte med nu här senast väl.
Nej, det kanske han inte var.
Men inte helt missminner mig.
Det kan ha varit en avstängning. Jag ska inte sitta och
han är given i han.
Jo, såklart. Ja. Ska sägas också att Alamari på Halmstads mittfält fick äran att ge ett gult kort till domare Mohamed Al-Hakim också. Det var en ganska rolig scen tyckte jag.
Det borde uppmuntras
att ge gula kort till domarna.
Att spelarna ger gula kort till domarna, definitivt.
Ja, men det är underhållande. En domare med mindre känsla hade ju blivit sur och gett tillbaka ett kort, men Al-Hakim tar det på helt rätt sätt där. Liksom. Ja, var en fin situation tyckte jag som ändå är värd att uppmärksamma. Med det sagt så tycker jag vi tar oss till Tele2 Arena där ni väl båda var till och med igår, va?
Stämmer bra.
Ni såg ett lag i alla fall. Som jag förstod det, Hammarby som... Göteborg lyckades inte riktigt komma... Det är inte första om man ser det kanske, men Göteborg kom inte riktigt upp i nivå i den här matchen.
Göteborg i röda tröjor som på något sätt symboliserar läget de befinner sig i. Det alarmerande läget, som framförallt tabelläget som de befinner sig i. Och fyra förluster på de fem senaste matcherna. Det var ett tag in i matchen. Kanske i så här minut 35 där jag tänkte så här, ja just det, Simon Tern spelar. Marcus Berg, det var ändå ett par gubbar där som jag tänkte, fan har de här varit någonstans?
Ja, men de var helt enkelt inte där och de var inte där mot AIK heller. Vi snackade ju om det innan matchen också och Hugo var fint nog positivt inställd och trodde att nu kommer minsann Blåvitt studsa tillbaka och vi lyssnade i sändningen och Axén sa att men de ser fina ut på uppvärmningen och det brinner i ögonen på dem. Ja. Tills Amo fick prickskjuta in 1-0 och ingen av de fem mittbackarna som var där gick upp på honom. Och det är väl också precis som du säger, alltså det är ganska talande för var de befinner sig. Micke Stare efter matchen, som Micke Stare kan vara efter en förlust, både väldigt krass, väldigt tydlig men också extremt intetsägande, beror på vad var det han sa i Discovery, tror jag, så här, man får inte glömma att vi spelar också 18 stycken 5-minuters halvlekar. Och det är...
Va?
Ja, jag tror han pratade om så här, försökte liksom någon form av konstig periodiseringsreferens, typ att vi kan liksom inte vara bra i 5 minuter i taget eller i en kvart, utan vi måste vara det längre än så. Jag vet inte, men det var ett citat som fastnade, så jag tänkte, ja.
Alltså det stämmer ju rent matematiskt, men då borde det snarare vara 19 stycken.
Ja,
eller 5 minuters tillägg på det också.
Ja, men otroligt märklig
otroligt liksom. Dålig fan.
Kärnfysiken. Makoto sitter och räknar.
Som beautiful mind-ekvation. Det säger liksom att det här... Alltså, man förstår charmen med Stare och det finns liksom mycket, mycket kul som har kommit och som kommer komma från den karn. I alla möjliga och omöjliga sammanhang. Men att sitta och liksom vara diffus och bara konstig på det sättet i det läget man är i, det passar sig inte riktigt. Och jag tror inte att någon blir direkt varken liksom klokare eller tycker för den saken skulle att det ger någonting. Nej. Från supporterhåll.
Han har rätt. Ja, det var inte många supportrar som kände så.
Nej, och det behövs ju liksom. Man pratar, man frågar vad ska man göra, och du pratar ju med spelarna efteråt och de bara, ja men vi är extremt medvetna om var vi befinner oss och bla bla. Det blir de här svaren man förväntar sig, men det blir också jaha, vad händer nu, vad ska ni göra? Och nu när man tittar på nästa omgång för IFK Göteborg, ja det är Kalmar FF hemma. Det är inte skitkul heller.
Det är inga givna 3 poäng.
Nej, inte på förhand i alla fall, men det är också, det kan ju gå. Det är så charmen med den här serien och allt det här liksom, att det kan gå så fort från en omgång till en annan och våra liksom spaningar och citat här blir inaktuella efter en halvtimme. Oh ja. Så att...
Sen värt att fastna och hålla kvar vid matchen en sekund för att jösses vilken... Vilken utveckling vi har fått se av Akinkunmi Amo efter att ha efter sedan Milos Milojevic har trätt in i Hammarby som tränare så har inte Akinkunmi Amo varit lika given som han var under Stefan Billborns ledning. Han har blivit petad ganska många matcher, fått hoppa in på ovana positioner. Nu har han tydligen enligt spelarnas utsago och sin egen har han ju fått träna och fått ta till sig lite taktiska direktiv för att ha en lite mer framskjuten roll på det centrala mittfältet, en lite mer friare roll. Och han var ju bländande igår.
Ja, det var ju hans match överlägset och det är ju ett mål mot Varberg, matchavgörande målet där.
Felaktigt.
Felaktigt givetvis. Och sen så 1+1 mot Blåvitt. Och Gustav Ludvigsson sa ju det ganska bra efteråt också att man märker eller någonting i stil med att Amo är mycket mer, alltså hans spetskvaliteter kommer bättre eller passar, synkar honom och Astrid Selmani väldigt mycket bättre än vad de har gjort tidigare. Och kan Milojevic få Amo att hålla det konsekvent, ja men då pratar vi definitivt en trio som kommer bli mycket, mycket, mycket mer otäck än vad de har varit den här säsongen till nästa säsong.
Nej, och nu, som sagt, deras Europahopp lever ju också i och med att man är uppe på samma poäng som Norrköping, jagar Elfsborg. Det finns ju en säsong som ett tag ändå såg ut och var liksom att det skulle bli en transportsträcka när hösten för Hammarby när man hade en bit upp till den här topp 4 när man hade åkt ur Europaspelet på smärtsammast möjliga vis där på slutet. Så var det ju inte så där jättestora förhoppningar man hade på att det skulle bli en spännande höst. Nu lever det ju ändå ett visst Europa-liv där i den här säsongen och att man ändå har fått igång en spelare som man har fått igång laget som helhet också och tar den här ändå. Även om IFK Göteborg inte dök upp så måste man ju säga att Hammarby också gjorde det ofantligt bra i den här matchen för att då bärga de här tre poängen.
Visst finns det någonting att spela för eller om för Hammarbys del. Så är det definitivt. Och glädjande för Bayern-supporterna är ju att de höll sin andra raka nolla nu. Och jag kommer inte ihåg senast det hände. Han har petade mot Varberg petade han Milos Milojevic petade Björn Paulsen och nu mot Göteborg så petade han Fjolusson. Och in har Rickard Magyar kommit. Och han var ju sin vana trogen nära på att dra på sin straff igår med en utsträckt ben mot Marcus Berg. Oavsett, det ser betydligt stabilare ut där bak. Det måste man ändå säga.
Ja, precis. Och innan vi släpper det också mycket intressant mentalt spel av Milojevic i omklädningsrummet för Hammarby när han plockar bort Jeppe Andersen som lagkapten och sätter binden på Darijan Bojanic och motiverar med att jag vill hylla honom för det hårda arbete han har lagt ner för att komma i form. Och man märker på Bojanic att det springs så ofantligt mycket mer än vad det har gjort någonsin under tiden i Hammarby. Och det i kombination då med passningsfoten, med de här insticken, djupledsbollarna. Och sen Gustav Ludvigsson, vice kapten. Jag vet inte.
Ja, men det är lite så här football manager varning på draget liksom att det här när du tar över ett lag och så ska du titta liksom. Ja, men jag vill nog ha det där som lagkapten ändå ändrar. Som assisterande säger bara, du vet att det här kan få påverkan på omklädningsrummet. Jag tycker ändå, jag vill ha honom.
Milos Milojevic kan ju inte bry sig mindre om de möjliga effekterna.
Nej, men uppenbarligen.
Som Per Boman skrev i sin utmärkta långintervju med Milos Milojevic som finns på sajten, ifall ni är nyfikna på det, plusläsning. När en kollega bad Per Boman att beskriva Milos med ett ord så sa han tvärsäker. Så att Milos har kommit in och han har identifierat att en ny lagkapten behövdes.
Sen är ju också rätt, alltså ska man väl inte säga såklart att det tar hårt på en spelare som Jeppe Andersen i det här sammanhanget, men samtidigt är det ju en spelare som alltid kommer och ger sitt yttersta oavsett om han har en bindel på armen eller inte.
Ja, extremt professionell som karaktär.
Det är ju en typ av spelare som kan hantera ett sånt här drag, acceptera att läget är som det är och ändå köra på.
Och så säger han samtidigt då, man får ändå ha det med sig, han säger efteråt att nej men det är klart det är surt men man får liksom respektera det. Och så fick han frågan, kommer det här påverka din framtid i klubben? Ja, det får vi se, det vet jag inte.
Nej, men såklart, det kan ju göra.
Ja, absolut. Det kan naturligtvis. Om det finns diskussioner om ett liksom längre kontrakt så kanske man vill gå ner från från tre år till att ta ett plus ett lösning.
Det här är också en spelare som ändå också varit relativt självskriven i startelva tidigare. Ja. Är det, var inte i startelvan här nu. Just det här med att bindeln är bortplockad. Jag tror att den aspekten, det är väl värre för honom om startplatsen rakt av blir bortplockad där framöver också.
Och det har den ju blivit nu på senaste.
Och det har väl nu ännu mer effekt på en eventuell fortsättning i klubben eller inte.
Utan nu senast startade ju Aziz Ouattara som innermittfältare, och det har han gjort tidigare också. Och även om han inte startar så har Jeppe Andersen ändå inte fått riktigt förtroendet i varje match.
Vet ni vad? Nu tycker jag vi konstaterar att Örebro vann mot Östersund.
Alltså, och jag sitter och svävar här av seger, för jag har blivit mycket, mycket kritiserad av min kollega Månsson här till höger och ifrågasatt om jag överhuvudtaget är vid mina sinnesfulla bruk som påstår att Örebro kommer att klara sig. Och Hugo vidhåller att de inte kommer göra det. De har en extremt sjuk utmaning imorgon också. Men alltså, att plocka fram den karaktären i det ångestmötet när så mycket är på spel. Och att och av alla spelare, vem skulle annars kliva fram om inte Nordin Gerzic? Med allt vad det innebär, med allt liksom, all Örebro-symbolik och ÖSK liksom, tradition som finns där, att det är han som får göra det målet också. På tal om Sago, jag ska aldrig gå den referensen igen. Men det är starkt. Och sen Martin Broberg på tilläggstid. 2-0 mot den absolut direkta konkurrenten där nere och välbehövlig luft.
Om man bara tittar på matchstatistiken i efterhand och målprotokollet, så kan man ju tro att den här matchen spelades 2009, inte 2021. Okej, överdrift då, men 2012 då, eller något. Med Martin Broberg och Nordin Gerzic som målskyttare.
Har du syftat på det? Jag tänkte, vad är det med statsen? Så här, jag satt och kollade på XG här samtidigt. Och så här, vad är det som är 2009?
Nej, det
med
är, att... XG är inte särskilt.
Nej, men det är också. Alltså,
nej, det är inte 2009.
För att liksom försöka och ta ner det lite grann. Alltså, matcher mot Malmö borta, det är inte den typen av matcher som ÖSK ska vinna heller. Utan det är exakt den typen av möten mot Degerfors, mot Östersund, mot Mjällby, Halmstad. Det är i den regionen man ska ta tre poäng för att liksom behålla sin existens i den här ligan, och att man visar att man kan klara av det, att man kan liksom ena sig trots att det går åt skogen i 9 övriga fall av 10. Jag vet inte, det är kanske jag som drar för stora växlar av
det. Jag tror det.
Men jag sitter fortfarande tryckt i ÖSK-ekan.
Det är en oerhört viktig seger för ÖSK. Desto mer alarmerande för Östersund, som säkert var redo på att rida vidare på sin självförtroendevåg man fick efter 3-1 hemma mot Elfsborg. Och sen åker och får en rejäl veckaklocka när man blir dittvålade med 2-0 av Örebro. Det är ju...
ska sägas nu, det är bara 2 poäng upp till helt säker mark för Örebro. Det ska man inte förglömma. Det är faktiskt bara 2 poäng upp till Mjällby och till Degerfors. Degerfors som i högsta grad nu är verkligen insyltade i den där bottenstriden. Blir otroligt spännande. Hoppas av... Men utifrån perspektiv så klart att ingen av klubbarna där nere mår ju på något sätt bra av att vara där nere liksom och slåss för sin överlevnad. Men som objektivt tittare utifrån vill man ju ha en riktigt nervig, spännande, dramatisk bottenstrid. Gärna med sånt väder som det var i både Mjällby och Kalmar igår.
Precis.
Med det sagt, ska vi säga någonting om tillställningen mellan Varberg och Häcken? Det är väl den vi inte har avhandlat än. Finns det inte jättemycket att säga förutom att matchen slutade 1-1.
Och det säger väl egentligen allt.
Ja, men att Patrik Wålemark är i fin form.
Ja, det är.
Det tar jag med mig.
Ja.
Och att Alexander Johansson gjorde 1-0 där tidigt också. Det kan man ta med.
För vår egen skull så går vi vidare. Så vi inte sitter och kväker ur oss massa dumheter bara för att...
Nej, precis. Så här, otroligt tydligt att vi inte har sett den här matchen.
Transparens är A och O.
Det är väldigt viktigt med transparens. Med det sagt, innan vi helt stänger portarna för det här fredagsavsnittet, vad ser ni mest fram emot i helgen?
Med min ÖSK-harang, så givetvis ÖSK Malmö FF. Men framförallt så ser jag fram emot hur Djurgården ska hantera ÖFK på bortaplan. Ser fram emot att se hur Mjällby ska, om de ska lyckas hålla ytterligare en nolla mot Elfsborg, jag betvivlar det. Och sen då givetvis lök på laxen.
Du kan måndag, inte dra alla matcher, du vet.
Nej, måndag 19.00.
Verkligen.
Måndag 19.00, IFK Göteborg, Kalmar FF.
Nu får du nöja dig där.
Ja, jag stannar så.
Ja. Jag ser fram emot Halmstad Sirius framförallt.
Aj, vad är det för finsmakare?
Nej, det gör det inte egentligen.
Jo, det är en ganska kall allsvensk omgång. Och så tittar jag, ja, vad är det jag fastnar för? Sirius som är, ja, undantaget 2-4 förluster mot Norrköping. Så de är heta just nu. Halmstad, kan de fortsätta rida vidare på den här en poäng?
Men det är också nian, alltså med all respekt till Halmstad, så är det nian mot tolvan i serien.
Ja, lika. Har man Ante G där bak, nice. Josef Bafo ackompanjerad och Malcolm Säkvist Nilsson i kassen mot Christian Kouakou, mot Ortmark, mot Netabay. Alltså det kryllar ju av intressanta spelare. Alla Maria, jag glömde en sån spelare.
Jo, men
hur
alltså,
intressant som helst.
Men det hittar vi ju alla matcher.
Nej, fast inte den här.
Nej, det här var, Månsson, det här var som att sälja sand i öknen. Det går inte.
Det är ungefär lika logiskt som jag försöker argumentera mot straff. Att Djurgården mot att Degenborg glas en straff.
Okej, men Häcken Hammarby är väl intressant också. Men Sirius.
Nej, jag svepte det. Jag svepte igenom. Jag gav er inget val än att välja.
Jag ser fram emot att se IFK Norrköping förlora med 0-1 hemma mot Varberg, för det känns som den logiska följden av att de plötsligt går riktigt bra. Det har ju varit lite så tidigare. Vi får se om Norrköping verkligen skulle vinna så här. Ja, vad ska jag säga? Rutin. Ja, nu håller jag på att prata ner Varberg igen.
Mm,
kallar det rutinmatch jag håller på. Ja, men i alla fall, om de skulle då vinna mot Varberg, då är det verkligen liksom igång. Men det är väldigt IFK Norrköping på något sätt att lyckas tappa en poäng där. Och Varberg som sagt är ju bra. Den här säsongen, spännande att se hur de hanterar den matchen. Och sen såklart, Degerfors AIK var det en engångsföreteelse för AIK här. Man inte riktigt får igång offensiven. Degerfors som är pressade. Kan bli otroligt spännande tillställning där, känner jag.
Det kommer ju ha varit en spännande vecka för Nikola Djurdjic om inte annat. Först Djurgården borta för att sen AIK hemma med sin Hammarby-historik. Och
beskåda Hammarby i Göteborg däremellan också.
Ja, det var profiltätt ska jag säga på telefon. Tony Gustafsson, Seydan, Edvardsen och Djurdjic bland annat skådade vi igår.
Starka papper.
Mm. Men för att bara avsluta det så nu AIK som kanske ännu större konflikt mellan just AIK och Nikola Djurdjic. Och det blir spännande att se om han kan fortsätta på målformen.
Rubriker kommer han skapa oavsett.
Det kommer han.
Definitivt. Det kommer han sannoliken göra, och vi får hoppas att vi inte skapar allt för stora rubriker av det här avsnittet i illa. Man är lite fredagstrött, det ska man ändå medge efter att ha varit på resande fot. Hoppas ni har haft det trevligt ändå med lyssningen. Tack Hugo Månsson, tack Josip Ladan, tack alla lyssnare. Vi gör snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.